Vi har ju då jämfört kostnader, eller jämfört verksamheten kan man säga, för lantbrukare som befinner sig i rovdjurstäta områden med de som befinner sig i områden med lite rovdjur. Och vi har också jämfört de som befinner sig i rovdjurstäta områden och inte haft angrepp med de som har haft angrepp. En genomsnittlig besättning som haft angrepp får besättning. Där uppgår de här samlade indirekta kostnaderna till i medeltal 19 500 kronor per år. Och då pratar vi om en besättning som ligger strax över 30 tackor. Och det är de som haft angrepp, men även de som inte haft angrepp men bara befinner sig i rovdjurstätt område har indirekta kostnader då som påverkar verksamheten som man tidigare inte alls har kunnat mäta, som uppgår då till 6 700 kronor per år. Och nötkreatursbesättningar, de blir ju inte så ofta utsatta för angrepp, men när de blir det så medför det en hel del extra kostnader som hittills inte har ersatts då. De uppgår till drygt 14 000 kronor per år.
Vad har ni räknat på för timpenning då för lantbrukaren?
Den timpenningen det är väldigt svårt att värdera just arbetstid. Så vi har ju utgått från den ersättning som man normalt sett får via viltskadeersättning som ligger på 250 kronor i timmen. Sen kan det ju naturligtvis vara så i praktiken att en del av det här merarbetet det kanske får utföras så att säga på övertid eller nattetid eller helger. Men det har vi inga data på. Utan då har vi lite utgått från det som har varit praxis för att kunna genomföra beräkningarna. Men det är 250 kronor i timmen som vi använder där.
Hur mycket mer kostnaden för fäbodbrukare då?
Fäbodbrukarna, det är särskilt knepig sektor kan man väl säga. De är ju mer utsatta för rovdjursangrepp naturligtvis i och med att de bedriver betet på skogen. Och i normalfallet så har de ju inte stängsel heller. När djuren betar på skogen, även om de har stängsel kring inägarna. Eftersom vår metod har varit här att vi har jämfört företag i rovdjurstäta och icke-rovdjurstäta områden så har ju det blivit lite svårare när det gäller fäbodarna, för de finns ju bara i rovdjurstäta områden. Men om vi jämför bara fäbodbrukarna sinsemellan, då har vi att de som är utsatt för angrepp har en medkostnad på 23 000 kronor om året jämfört med de som inte har haft angrepp.
Men var kommer den här siffran 39 800 ifrån då?
Den jämförelsen, den är då med en vanlig lantbrukare.
Vad är ert förslag då? Hur ska man komma till rätta med det här?
Ja, vi har ju då konstaterat att den praxis som har varit hittills har ju varit att man ersätter lantbrukarna för de kostnader som man faktiskt kan verifiera att man har haft. Så att det har inte varit särskilt restriktivt. Man har varit ganska generös med ersättning. Och de flesta studier visar också att det finns ett allmänt stöd för att ha viltskadeersättning till lantbrukare. Så att vi föreslår då att de här indirekta kostnaderna som vi har kunnat visa på att de ersätts med en schablonersättning som går dels till lantbrukare som har haft angrepp och dels till lantbrukare som befinner sig i rovdjurstäta områden.
Och hur mycket skulle de ersättas med?
Ja, den ersättningen kan då beräknas utifrån de merkostnader som vi har beräknat. Sen går de inte att tillämpa rakt av, utan det krävs fortfarande ett del arbete innan man kan sjösätta ett sådant system med ersättningar så att säga. Men de beräkningar vi har gjort av indirekta kostnader kan utgöra en bas för de belopp som betalas ut.
Sen skriver ni också i er debattartikel att ni tycker inte att man ska betala ut någon ersättning om djurägarna inte har vidtagit några förebyggande åtgärder. Betyder det att de ska tvingas på rovdjursavvisande stängsel nu?
Vi har med flit varit lite öppna där. Det här med rent allmänt så finns det goda skäl att faktiskt tillämpa det här kravet för att man ska vidta förebyggande åtgärder. Därför att ett visst eget ansvar bör man lägga på lantbrukaren, annars kan man få den här effekten att man tar för stora risker eller att sektorn att djurhållningssektorn expanderar onödigt mycket nästan i rovdjurstäta områden. Men exakt hur det ska tillämpas, det är inte skrivet i sten. Så att det avses inte att man ska vara tvingad att använda rovdjursavvisande stängsel. Däremot har vi kunnat konstatera att man tillämpar inte alls det här kravet idag på förebyggande åtgärder. Så även när man har vanliga stängsel som är undermåligt skötta och när djurtillsynen är bristfällig jämfört med vad som är vanlig standard, så då kan man fortfarande få viltskadeersättning idag. Och det är ju en liten annan typ av förebyggande åtgärder än att man sätter upp ett rovdjursavvisande stängsel. Vi vet ju att det finns ganska mycket problem med de här rovdjursavvisande stängslen. De går inte att sätta upp överallt till exempel. Så att den här regeln måste ju tillämpas med förnuft. Det ska ju vara förebyggande åtgärder som är praktiskt möjliga att använda. Och det kan inte heller vara en orimligt hög kostnad i förhållande till den skyddseffekt som den förebyggande åtgärden får.
Men här säger ju lagen idag att djurägaren är bara skyldig att hålla sina djur inne. Ska det inte vara statens ansvar att hålla sina djur utanför hagarna då?
Ja, det är faktiskt en fråga som vi inte alls har tittat på.
När det gäller indirekta kostnader för jaktbranschen då, vad har ni kommit fram till där?
Ja, där har vi försökt att det finns i stort sett ingenting gjort där tidigare som där man på ett bra sätt mäter hur stora effekterna är för jaktbranschen. Och vi har försökt se över möjligheterna att göra det. Då har vi ju bara tittat på företag eftersom uppdraget är avgränsat till det. Och inte på fritidsjakten, även om betydelsen för fritidsjakten som är väldigt stor i Sverige kan säkert vara omfattande. Men det är inget som vi har haft i uppdrag att titta på, utan vi har ju tittat på företag då. Och då kan man ju, det man kan se till exempel om man tittar på arrendepriser mer generellt, så är det ju högst rimligt att tänka sig att rovdjursnärvaro får effekt på arrendepriserna. Så har man väldigt mycket rovdjur i ett område så sjunker ju rimligen arrendepriserna. Men det här kan ju få andrahandseffekter för arrendepriser i andra delar av landet där man har färre rovdjur. Så det kan ju leda till en ökning av arrendepriser i andra delar av landet. Sen är ju inte rovdjuren den enda faktor som påverkar arrendepriserna heller. Utan även efterfrågan på jakt och jaktupplevelser har ju stor betydelse där. Och den har ju både ökat och ändrat sig till sin natur. Där man i större utsträckning verkar efterfråga mer exklusiva jaktupplevelser idag jämfört med vad man gjort tidigt. Så där har liksom förändrat, den här förändrade efterfrågan påverkar också både vad folk betalar för jaktupplevelsen och vilka arrendepriser som sen resulterar i landet. Så att om man vill isolera just den här effekten av rovdjuren på arrendepriserna, då krävs det ytterligare arbete och då måste man samla in data på arrendepriser till exempel som inte finns idag.
Vad bygger du det där påståendet på att exklusiv jakt skulle efterfrågas i större omfattning?
Ja, det är någonting som har förts fram till oss i de intervjuer som vi har genomfört med näringsidkare inom jaktföretagen. Så att det bygger på enstaka intervjuer och det är ingen sammanställning av något datamaterial, för tyvärr finns det ju inget sånt datamaterial att bygga på helt enkelt. Det förs ingen statistik egentligen över den sektorn som man kan basera slutsatserna på, utan det är lite skakigt när man säger en sån sak som att det är en ökad efterfrågan på exklusiva jaktupplevelser. Det bygger inte på statistik som sagt.
Men för den enskilde lantbrukaren, han som har en fårskock och lite kor och sådär, så är det ju också en näringsverksamhet att arrendera ut jakt. Hur mycket har ni gått in på det?
Ja, nej, men vi har som sagt inte gjort... Vi har lagt ner ett stort datainsamlingsarbete just för att beräkna de här indirekta kostnaderna. Och inom ramen för utredningen har vi då inte... helt enkelt haft möjlighet att samtidigt parallellt göra en stor datainsamling av arrendepriser och analysera hur de utvecklas och vilka faktorer som påverkar, även om jag tycker att det vore väldigt intressant att göra det. Så att det är kanske någonting som kan bli aktuellt i framtiden.
Så hela den miljardindustri som den svenska allmogejakten och jaktturismen innebär, den är fortfarande inte kartlagd?
Nej, det skulle jag säga. Det finns inga siffror där, inga konkreta siffror där, som kan tas fram, så att säga, eller som finns framme nu. Det gör det inte, utan det saknas fortfarande.
Vi hörde Katarina Elofsson, docent och forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. Jag heter Mikael Moilanen.